Vad är en soft girl? Hade Judas behövt en private banker? Och vad hände egentligen med den fete direktören?
The kingdom of mammon, economics, pop culture, finance, mammon's rika.
Ja, välkomna till Mammons rike, din finanskanon i den svenska kulturskymningen. Jesus, han satt i Getsemane med sina lärjungar. Jag sitter här med mina dito, nämligen Agri Ismael, Åsa Lindeborg och Fredrik Strage. Ni är hjärtligt välkomna hit.
Tack. Är du Jesus? Nej.
Det låter jag någon annan tolka.
Han är inte Jesus, han är den smorde. Han är mammons messias. Han är lejonet av judastam.
Ja, just.
Och vi önskar dig glad påsk.
Ja, men oj! Alltså, jag
kommer aldrig att förråda dig.
Jag blir alldeles generad. Jag tackar för detta, mina lärjungar. Eller mina profeter, som jag hellre vill se er som. Och ni är inte bara här för att hylla mig. Ni är här för att tycka och dela med er av er kunskap. Jag tänker att vi kastar oss direkt in i nyhetsfloden. Det är nämligen så här att begreppet softy eller soft girl har ju debatterats flitigt den senaste tiden och delat kultursverige likt Moses har delat Röda havet. Vi kanske ska börja med att förklara det här för tittarna. Vad är en soft girl, Agri? Kan du förklara för oss?
Jag tror att jag har en lite annorlunda definition än det som framgår i media. Det är ju en estetik framför allt. Mm-hmm. Det är en subkultur som går ut på att klä sig. Om man tänker på Ariana Grande, alltså det är liksom stora fluffiga tröjor, lite rosetter i håret. Som i sig inte behöver ha någon politisk koppling, men man ska ta det lite lugnt. Mm.
Håller du med om det, Åsa? Vad betyder soft girl eller softy för dig?
Ja, om man tar den politiska diskussionen nu så handlar det om att tjejer vill gifta sig rikt och vara hemma. Mm-hmm. Och ta det lugnt, helt enkelt. Och sköta om sitt yttre, sköta om hemmet. Och en vuxnare variant är väl en tradwife. Att man är en traditionell hemmafru. Mm. Men det är 50-talsidealet som har starka politiska konnotationer. Mm. Med den här nykonservativa
rörelsen.
Jag
märker att du får lite förhöjd puls där borta.
Nej.
Fredrik, vad lägger du i begreppet soft girl? Håller du med om
att... Som Agri påpekade förut, det här är en så kallad estetik då, som jag hörde talas om på TikTok för 5 år sedan ungefär. Mm-hmm. Starkt kopplad till kawaii, den japanska söttrenden. Mm. Där allt ska vara ganska rosa, fluffigt och gulligt. Men som de flesta estetiker som har sina rötter i Japan så är det någonting som är ganska ytligt. Det är verkligen bara ett utseende. Det handlar inte om åsikter. Mm. Men när den typen av estetiker kommer till väst så har vi en tendens att förvandla det till subkulturer. Mm. Alltså en subkultur är någonting som formar hela ens liv. Medan de här stilarna i Japan, ja, men som gothic lolita var en annan sån här estetik för 15 år sedan. Det är väldigt ytligt. Det finns inte någon koppling till politik. Mm. Och sen politiseras det när det kommer hit. Det verkar dock ha tagit en omväg via Nigeria. Mm-hmm. Enligt den The Guardian-artikel som de svenska krönikörerna har läst och baserar hela sin syn på soft girl på, så var det nigerianska influencers som tröttnade på att vara bossiga och strävsamma och små arbetsmyror och flitiga som Beyoncé. Mm. Och ville ta det lite lugnt. Men den kvinnan som skrev den soft girl-hyllningen i The Guardian, hon citerade Angela Davis, alltså den svarta revolutionära amerikanska marxisten.
Känd för att ta det lugnt i livet.
Ja, men hon som sa att det är viktigt för revolutionen att vi också tar hand om oss själva. Att vi ibland pustar ut. Att vi inte sliter ut oss. Mm. Så det är uppenbarligen att det har skett någon typ av begreppsförvirring när det här ordet då i Sverige har kommit att betyda tjej som sitter hemma och käkar chips och liksom inte gör någonting.
Men Åsa, vad säger du? Ett kvinnoideal där man ska stanna hemma och ta hand om barnen och baka surdeg och städa. Är det här, det låter som patriarkatets liksom motreaktion på den kvinnliga frigörelsen. Tycker du det?
Nej, jag tror inte alls att det är patriarkatet som driver det här. Jag tror att det är kvinnor som driver det här. Jag tror inte att män vill ha kvinnor som är hemma. Män blir otroligt sårbara om de ensamma ska stå för försörjningen. Män blir väldigt, väldigt uttråkade av att ha kvinnor som bara går hemma och inte har liksom någonting att berätta om, tror jag. Så att jag tror inte alls att det har med patriarkatet att göra. Jag kan någonstans förstå att det blir en feministisk backlash. För att feminister har, tycker jag, en ganska sträng syn på hur kvinnor ska vara. Man ska vara stark, man ska ta för sig, man ska plugga, jobba. Och man ska dessutom hitta en man eller en kvinna som är perfekt. Alltså, den är ganska sträng, feminismen. Och jag kan förstå att många liksom reagerar och tycker att det vore skönare att gå tillbaka till det som en gång var, att få checka ut.
Du antyder att det skulle vara någon slags motreaktion snarare mot det man kallar the grind, the hustle, liksom det här någon slags förklara the grind, Fredrik.
Bara det vardagliga slitet.
Ja, det är som
slita för brödfödan.
Det är som man själv är inne i det här ekorrhjulet.
Ja.
För mig som är vänsterextremist så är alternativet en kortare arbetsdag för alla istället. Men någonstans kan jag förstå det här önskan att få checka ut. Den önskar inte att få checka ut. Utan att för den skulle behöva bli traditionell. För
det vore otroligt olyckligt om det här ledde till att alla de här flickiga attributen som präglar softgirl-estetiken, att det på något vis betyder att man var kristdemokrat. Vad har så här feminismen slagits för nu sen 80-talet? Jo, men att flickig estetik inte behöver betyda att man är undergiven på något vis. Ja, men vad handlar Barbie-filmen om som kom i fjol?
Det finns ju en liknande rörelse i Kina som heter att ligga ner, kallar de det för.
Jaha.
Att de bara, men vi försöker inte längre, vi ligger ner. Och det kom i samband kanske...
Bokstavligt talat?
Ja. Okay. Och så det började med så här, sociala mediebilder där de ligger ner och säger nu är det slut. Men det är också, man ska inte försöka för hårt. De har sett liksom med ekonomin som inte växer som den borde. Så har de en känsla av att jag kan inte gå längre. Det finns ingen poäng att jobba så hårt som alla säger att vi ska jobba. Och den är inte kopplad till någon estetik i sig. Däremot så finns det en äckliga klädergrej där man ska ha på sig ett så här... mjukisbyxor, tofflor på kontoret. Liksom.
Ja.
Så där kom ju en estetik och en rörelse ihop som inte är alls samma estetik som softgirl-estetiken, men som har samma grund i varför försöker vi? Varför, liksom.
Så man ska se lite flottig och ja, lite chipsig.
Ovårdad ut, liksom.
Ja. Men jag, okay. Men jag...
Som slacker-trenden för 30 år sedan.
Men jag undrar ändå, jag tänker så här, är det verkligen så att det inte finns något politiskt i den här japanska rörelsen från början? För att i Japan så arbetar ju inte kvinnor, det är männen som gör det. Och sen så nu så för att den japanska ekonomin ska liksom komma igång igen så måste kvinnor ut på arbetsmarknaden. Mm. Men de har ändå inte skrivit om könskontrakt så att männen tar hand om barn. Utan där blir kvinnor så in i helvete dubbelarbetande.
Och då kan det vara skönt med någonting som är lite soft.
Det är väl klart.
Ja, men vi ska titta på, vad ska vi kalla den här subkulturens stilideal i form av en tweet där det står stop glamorizing the grind och start glamorizing whatever this is. Och så ser vi ju då att det är Petson som sitter där med Findus och fikar i sin trädgård. Det är väl så här man vill ha det på sin lediga tid. Men
han är pensionär.
Han är pensionär, ja. Eller... Men för något år sedan så diskuterade man ju om tradwife-idealet. Är inte det samma sak, tradwife och softgirl?
Nej, alltså jag skulle säga om man kollar på... den heliga liksom, treenigheten av tjejestetik de senaste åren. Vi har VSCO Girl och där var det du skulle ha pengar. Du skulle vara oberoende rik. Du har E-Girl, när det kom till väst så var det du ska ha ett OnlyFans. Liksom, det är så du livnär dig. Och Soft Girl har fått bli liksom, du ska ha en rik kille eller man och så vidare.
Man säger alltså VICO. Gud, jag har sagt Visco. Jag har sagt
Visco. Ja, men det är möjligt att det ska vara Visco.
Jag vet inte.
Men
som
appen, ja, precis, som är baserad på en bildapp, ja. Instagram-liknande. Men Tradwife är ju väldigt tydlig med idealet. Det är inte jobba mindre. En hemmafru jobbar ju inte lite, särskilt om hon ska vara piffig och ha ett influencerkonto samtidigt. Medans softgirl ska man ju göra så lite som möjligt. men pengarna ska rulla in. Så jag tror att de är rätt skilda. Det är ett annat ideal som man vill uppnå. Sen tror jag att det är en falsk... Alltså det är ju liksom, du kan ju bli dumpad av din kille.
Jag tänker att det också är någon slags underkännande av det moderna uppkopplade arbetslivet där man hela tiden är tillgänglig och ska prestera och kommunicera. Vad tror du om den teorin? Kan det vara det också?
Kanske inte ser några möjligheter att avancera på arbetsplatser. Den här idén om att man börjar i ett företag när man är tonåring och sen arbetar sig upp till att bli vd, sånt förekommer ju inte längre. Mm. Då kanske man lackar ur på hela... Hela arbetslivet.
Det är intressant tycker jag. Jag tror att du har rätt där. Men Tradwise i USA, det är ju verkligen en politisk kraft. Mm. De är ju en förtrupp till Trump. Och där handlar det ju om helt enkelt att man ska föda blonda barn som är passar in i den sortens estetik.
Mm. Det är också en estetik.
Ja.
Mammans rika.
Jag tänkte att vi ska prata lite om den fete bankdirektören. Men vi tar avstamp i den här diskussionen. För förra veckan så var det så att det publicerades några ganska uppmärksammade bilder på Frankrikes gymmande president. Det är ju Emmanuel Macron. Titta vad stark han är. Ett fysiskt praktexemplar. Åsa, vad tycker du om den här bilden?
Nej, jag kan inte sluta titta på den här bilden. Men jag tycker att det är en sån infantilisering av politiken idag. Mm. Tänk om Charles de Gaulle hade ställt sig så här. Man hade skickat honom till Korsika. Mm. Internerat honom.
Jag vill nästan se Charles de Gaulle i liksom gammal...
Eller Mitterrand också.
Alltså det är så pinsamt.
Folk har klagat på att Macron är så mesig. Mm-hmm. Och han vill därför måste han framställa sig själv som Rocky Balboa.
Mm. Agri, vad tycker du om den här bilden?
Det är bra armar. Jag ska inte säga nej till de armarna. Nej, men det finns ju en virilitet, ett virilitetssug och ett sätt att visa att man är... Jag är den unga, liksom, coola politikern jämföra sig med de gamla som aldrig skulle kunna ta en sån bild. Det är ju det Putin håller på med också när han sitter på en häst. Liksom.
Men Le Pen skulle inte heller kunna ta en sån här bild. Det är ett manlighetsprojekt som...
Ja, det är bara manliga politiker som kan göra det här.
Det är inte första gången som just Macron bjuder på en så kallad thirst trap, som kidsen kallar det. Här har vi till exempel ett annat exemplar. Macron är ju inte ensam om det här. Vi kan se även Jeff Bezos, alltså Amazons grundare, har gjort det. Likaså Mark Zuckerberg, för att inte tala om Vladimir Putin som aldrig missar ett tillfälle att kasta av sig tröjan. Och sen har vi då allas vår Ulf Kristersson som kan stoltsera med vader i världsklass, skulle man kunna säga. Varför gör de på detta viset?
Ja, men alltså, med Putin här så måste man förstå att det är den ryska socialstyrelsen som rider in på häst här. Mm-hmm. För att vad han gör med den här kroppen, utöver att han visar att han är en kraftkar, det är att han talar om för ryssarna att ni måste vara försiktiga med alkoholen. Han är ju nykterist, precis som Trump. Mm. Så när han tillträdde så var ju medellivslängden för ryska män, den låg på 53 år tror jag. Och den är uppe i 58 nu. Därför att man har dels förbjudit alkoholreklam, men han har också pushat på det här Putin. Då, att man ska liksom ta hand om sin kropp. Och det är vad han visar här. Mm-hmm. Genom att rida ut så här. Men också då naturligtvis att han är en stor och stark ledare. Men det är den ryska socialstyrelsen som kommer på häst här.
Det är också ett resultat allt det här av att många företag helt enkelt kräver att de anställda ska träna. Det är obligatoriskt på många arbetsplatser. Man måste gå och gymma en gång i veckan, annars får man inte jobbet. Mm. Eller annars kanske man inte får lika mycket lön. Mm. Det är inte ens idrott längre, det är bara så det ska vara. Man måste träna, annars är man... omoralisk. Mm. Annars är man slapp och slö.
Det finns amerikanska företag som ger dig en Apple Watch gratis. Men då är det kopplat till försäkringsbolaget som kan kolla att men du har ju inte liksom tränat
de
6 månaderna. Det är klart att du känner så här. Mm. Så det är ju något sätt för kapitalet att ta sig in i kroppen. Och jag tror att alla de här tech-killarna, det är ju lite annorlunda än det Putin håller på med. Men det är att jag förtjänar mina pengar för att titta på min kropp. Jag kommer leva så länge. Jag dricker bara vatten och lever på luft eller vad fan det är de gör. Liksom.
Precis. Och frågan är ju... Alltså, jag har ju så många fördomar om människor som har tränade kroppar. Men jag tänker om man har sån här kroppsdisciplin, då har man också väldigt disciplin på sina tankar.
Så du går på dem?
Och, ja, jag gör det. Och jag blir rädd för såna människor som har så disciplinerade tankar, som aldrig liksom tänker utanför boxen eller vågar tänka högt eller göra bort sig eller sådär. Jag tänker att det är inte en sån jag skulle vilja anställa i alla fall.
Jag har själv försökt införa obligatorisk träning på mitt företag, Stragetex AB.
Ja, hur har det
gått? Hur går det då?
Nej, de anställda är helt ovilliga och pratar om fascism. Så.
Men vad säger aktieägarna?
De är positiva till det här.
De är positiva.
Färre sjukdagar.
Men jag satt för något år sedan och försökte researcha fram, titta på hur många feta, eller i alla fall överviktiga börs-VD:er eller styrelseordföranden vi har i de svenska börsbolagen. Kom ju fram till att det finns ju inte en enda överviktig, nästan. Det finns några få undantag. Men de är så oerhört fysiskt vältränade. Och vad säger detta om liksom tiden? Gång, att vi kan se så här var på något sätt varje fall en vad ska vi säga, det är en karikatyr av det liksom, den fete kapitalisten. Hade det här varit motsvarande idag så hade det varit någon lyckra man som gick till sin PT och sprang ett par mil mellan 5 och 6 på morgonen innan han åkte Tesla till kontoret. Kommer den fete direktören, den fete kapitalisten, kommer han att återkomma? Vad tror du, Åsa?
Nej, aldrig. Jag tror precis som Margit. Det här är ett kroppsideal där man ska visa att man arbetar hela tiden, att man är kontrollerad och disciplinerad.
Fetma är omoraliskt.
Fetma är omoraliskt. Men jag tror också att man vill visa att jag smörjer inte kråset för de här pengarna som jag får.
Det är deppigt också, för protestsångerna blir daterade. Piskan som viner kittlar inte längre deras feta nackar. Nej, för de har inga feta nackar. De är superdeffade och smala.
Ananas, järpe, frossa och njut.
Men tror du att vi kommer få se en fet börsbolags-VD eller politiker för den delen? Kommer den här trenden att svänga tillbaka?
Vi kan hoppas på det, Jonas. Vi kan hoppas.
Alltså, jag skulle rösta på den som vågade vara överviktig. Det är alltså rätt. Att inte behöva vara perfekt, den lockar mig väldigt, väldigt mycket.
Keep watching the kingdom of mammon. Keep watching the kingdom of mammon.
Mina vänner, mina profeter, mina lärjungar, påsken står ju för dörren. Bara en kort koll här. Gillar ni påsken som högtid, Agri? Du ser skeptisk.
Nej, men jag gillar röda dagar. De är alltid jättekul. Jag glömmer alltid när påsken är. Jag vet inte.
Den är olika varje år.
Ja, det är det som är varje år.
Och så gäller det också röda dagar. Alla dagar är röda.
Jag gillar påsken för den är så kravlös.
Den är kravlös.
Jag tycker påsken är fullständigt utflippad. Ja, men det är så många grejer som händer. Det är så disparata
kast mellan sorg och
ja, men vi har liksom tortyr, vi har måla ägg.
Ja.
Ja, det är tortyr, men det behöver man inte göra. Man kan... Strunta i det där.
När detta sänds så är det ju skärtorsdagen, och det var ju den dagen som Judas förrådde Jesus genom att gå fram, ge honom en puss på kinden för att visa de romerska soldaterna vem det var som skulle gripas. Och för det här besväret så belönades Judas Iskariot med 30 silverpenningar. Och när vi sitter ner och inför varje program och diskuterar eventuella ämnen, då uttryckte du, Fredrik, en önskan om att man skulle räkna ut hur mycket 30 silverpenningar var i dagens värde, men också om Judas hade investerat de här pengarna, hur mycket hade de varit då?
Ja, man hade behållit dem, precis. Och sen satt in det på ISK, kanske inte fanns i Palestina för 2000 år sedan.
Iskariots ISK.
Nej, men eller säg att hans ättlingar hade startat så här Iskariot Invest.
Ja, eller Iskariot Securities, kanske mer relevant.
Det är snyggare, som hade förvaltat de här pengarna i 2000 år. Hur mycket har det varit då?
Ja, vi har ju gjort grundlig research på redaktionen och tagit fram en graf på det här just i Iscariot Securities, så kan man säga att efter ungefär slutet på 1700-talet så hade ju värdet med ränta på ränta gått upp något oerhört. Åsa, du är utbildad historiker. Du ser väldigt skeptisk ut när du tittar på den här grafen.
Nej, jag tycker det verkar helt fantastiskt. Jag undrar bara vad Judas skulle ha satsat sina pengar på för någonting. Men det är väl du som är ekonomen. Jag är visserligen historiker, men det här kan inte jag.
Nej, men jag är inte ekonom, men jag har ju pluggat ekonomi. Jo, men det är ju... Vissa saker fanns ju på plats. Det fanns ju räntebärande lån som han kunde ha gjort. Det fanns bankinstitut, men de gick i konkurs var tionde minut. Så det finns liksom ingenting varaktigt som man kunde ha placerat dem i. Och det är ju inte en slump att det går upp där vid slutet av 1700-talet. För det är då vi fick de bankerna som består. Det är då de förmögenheter som fortfarande finns i världen började skapas, de väldigt rika. Så det är ju liksom, det finns ju ett skäl till att det är där det går upp. Men just det där med volatiliteten i bankväsendet gör att det hade varit väldigt, väldigt svårt att placera de silvermynten på ett varaktigt sätt.
Vi kan bara konstatera att om Judas efterlevande, hans familj, familjen Iscariot i Palestina, hade investerat de här pengarna så hade de varit en finansdynasti i Mellanöstern idag, familjen Iscariot.
Och han hade väl något typ av ekonomiskt intresse? Enligt Johannes Evangeliet så var han kassör åt lärjungarna, alltså ekonomiansvarig.
Mm. Han måste ju förråda Jesus.
Ja.
Det finns egentligen inget val. Universum har bestämt att för att Jesus ska kunna bli Jesus så måste han förrådas.
Men det är en efterkonstruktion. Kom de inte på det när Jesus väl hängde på korset? Så här, hur ska vi få det här att gå ihop med Guds vilja? Jo, men vi bestämmer att det här var förutbestämt. Då vinner vi. Istället för att erkänna att wow, det här var ju totalt fiasko. Han är vår boss, nu är han uppspikat på ett kors och död. Ja. Grattis.
Att komma tillbaka till det är en lite mer ateistisk tolkning. Och en mer, vore man religiös så skulle man väl säga att det spelar ingen roll om det är Judas eller om det är Lukas eller Petrus. Det är, någon måste förråda Jesus. Sorry, det blev Iscariot. Men har ni någon aning om vad som egentligen hände med de här pengarna? För jag menar, Judas han gick ju och hängde sig för att han drabbades av...
Han slängde ju säcken med mynt innan han hängde sig, eller hur?
Prästerna köpte en trädgård. Eller?
Ja,
blodsträdgård.
Ja, just det. Han köpte en bit mark som han sen dog över.
Han lämnade tillbaka pengarna till de här rabbinerna. Och de kunde då inte skicka tillbaka det in i kyrkkassan eller tempelkassan om man så vill. Utan de köpte en bit land i utkanten av stan som man sen inrättade en kyrkogård för utlänningar på.
Shop och Sally! Bing, 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 bing.
Marknaden måste ha besked. Blir det köp eller sälj denna vecka? Jag tänker att vi börjar med Fredrik Strage. Ska du köpa eller sälja någonting denna vecka?
Jag köper min påsktradition att alltid titta på ett South Park-avsnitt som handlar om påsken.
Aha.
Det finns ett speciellt avsnitt som kom 2007 som handlar om, som förklarar hur allt det här disparat under påsken hänger ihop. Mm-hmm. Varför kaniner och varför Jesus, var i kopplingen där? Och det visar sig i det här avsnittet som en parodi på Da Vinci-koden. Att Jesus egentligen ansåg att ingen människa var så ren i själen att hen kunde bli påve. Ingen människa förtjänade att leva i kyrkan. Däremot var kaniner så rena i själen som kunde göra det. Mm-hmm. Så Sankt Petrus var en kanin.
Okay.
Därför har påven fortfarande väldigt hög hatt, för att meningen var att Petrus skulle få plats med sina långa gulliga öron i dem.
Okay.
Så det är vansinnigt roligt och det förklarar hur påsken hänger ihop.
Mm. Köp det South
Park. Det South Park.
Vad heter South Park-avsnittet?
Super Easter Episode tror jag det heter.
Ja, det köper vi.
Det finns på nätet att titta på helt gratis.
Ja, härligt. Åsa Lindeborg, vad blir det köp eller sälj från din sida?
Nej, men jag köper lite sprit.
Jaha.
Jag köper den här brännvinet som heter Vasa 1628.
Och vad är det?
Det är en replika kan man säga från en flaska sprit som man hittade när man bärgade Vasaskeppet 1961 tror jag man började den. Och så man försökt återskapa den. Och det är äpple, citrus och väldigt mycket anis. Jag skulle inte ta den till sillen för den kan slå ihjäl
sillkryddorna. Ja.
Däremot som en aperitif med väldigt mycket is i glaset. Tips.
Nu ska jag testa.
Ja, grev två köporder här.
Ja, det blir tredje köporder faktiskt.
Ja.
Min fru från USA, och ibland säger hon saker som inte jag förstår. Så hon frågade mig häromdagen om jag ätit en lamb cake.
Mm-hmm.
Och då gick min fantasi till någon slags fransk lampa, alltså med lammkött. Men hon bara, nej, alltså det är en tårta som är formad som ett lamm som man äter i USA. Och det här ursprunget är från Polen, där det är typ en sockerkaka i en form och så är det väldigt så här stramt ett lamm. Men eftersom USA är USA så har de ju liksom piffat till det med lite kokos och grädde så att det faktiskt ser ut som ett lamm. Det är vitt och så har de små ögon.
Så men det är ingen lammkött, så där ser det ut.
Ja, precis.
Det är ingen lammfilé som ligger där i.
Nej, utan det är någon form av sockerkaksbotten och lite annat.
Det ser helt själfull ut.
Kan jag älskar det och så bara skära det. Och, så, ja. Och jag tycker väldigt mycket om att USA liksom bara går loss på olika matidéer.
Ja, ja,
det finns ju liksom ingenting som de tror är dåligt. Så lammtårta.
Ja, lammtårta. Härligt. Lite sött, lite sprit och ganska mycket animerat. Det är de tre köporderna. Nu säger vi glad påsk och tack för den här gången. Vi är tillbaka nästa vecka. Nu kan ni gå loss på påskgodiset.
This is the end and we will be back. The kingdom of Mammon.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.